Jag tror till och med att det är det som förväntas av oss som jobbar med mätning. Vi kan ju inte skylla på att vi inte hittade SIS:en. Där är det genier som faktiskt har gjort arbetet med att ta fram olika kravställningar. Använder man sig av SIS:en, då får man ett jättebra verktyg att veta exakt hur det ska gå till väga.
Då har jag sitter jag här till slut med Göran från 5D-konsulterna. Det är väl ungefär det jag vet om dig. Vi har pratat i telefonen en gång tidigare inför det här. Men du kanske kan presentera dig själv lite grann. Kanske lite yrkesbakgrund och din roll och lite sådär.
Ja, men trevligt. Göran heter jag och blev tipsad av en kollega här. Jag tror att min kollega hörde av sig till dig för att du hade ställt en liten öppen fråga i en tidigare podd. Men Göran heter jag och är lite mer senior än de flesta. Jag började redan 89 med mätningsteknik. Och på den tiden då jobbade jag som pimpojk. Man fick börja liksom med en kvalificerad mätingenjör. Och så fick jag gå och hålla käppen och mäta och assistera för att lära mig yrket. Då höll jag på uppe i Norrland och reste runt rätt mycket. Så första mätverktyget var ju då en avvägningsinstrument och en teodolit och en miniräknare, en HP-miniräknare. Man knappade in horisontalvinklar och vertikalvinklar. Så där någonstans började jag med mätning. Och då var det mycket stålmåttband man skulle kalibrera. Man skulle ha rikt och flukter. Dagkäppar skulle ut. Så det var en rejäl skillnad mot hur det ser ut idag. Men på något vänster så kunde man bygga både broar och vägar även på den tiden.
Ja, det kräver ju en hel förståelse av vad man gör. Man kan inte råka klicka sig fram till en koordinat på miniräknare om man matar in vinklarna själv.
Nej, det var ett speciellt program man hade tagit fram till HP där. Och sen gick det ju ganska fort då på 90-talet när det kom lite mer hjälpmedel. Jag minns när jag fick sladden från Teodoliten som förde över data till min Sion som räknade automatiskt. Det var helt magiskt när man inte behöver knappa in alla siffror. Det hann bli en hel del fel också i knapparna naturligtvis. Det upptäckte man ju den hårda vägen. Riktningen var annorlunda än vad önskat. Den bakgrunden har jag haft med mig. Så gjorde jag ett litet uppehåll och jobbade som lärare i ett antal år. Och kom tillbaks i slutet på 2008-2009 någonting. Och då hade ju helt plötsligt mättekniken utvecklats. Och jag stötte på laserskanning för första gången. Med miljontals punkter. Och det tyckte jag var rätt spännande teknik då. Så där hoppade jag på tåget igen och tog med mig lite av det här gamla och kombinerade med det nya.
Om man bara fastnar där innan vi går in på vårt huvudämne. Vad tror du, alltså som ny mätare idag så går man inte i den här tvåstegs eller som en lärling till en mer senior som man var kanske per automatik blev för man hade ett behov av en andra man eller till och med kanske tredje man ännu längre tillbaka. Har du någon spontana tankar kring hur överför man kunskap till nyare mätare i liksom, mätkonsultfirmor eller där det finns flera mätare?
Ja, men jag tror att det är en oerhört relevant tanke hur man ska hantera det. För att med totalstationen och enmansarbete som man jobbar med nu, då får man inte alls den här feedbacken som man hade när vi började. Utan det är nog ganska viktigt att man ser till att man får sin praktikperiod och får gå med erfarna människor och få lära sig tips och tricks. Just nu driver jag ett bolag som heter 5D-konsulterna. Och vi är runt 40 stycken, lite drygt 40 anställda. Där vi jobbar jättemycket med intern skolning, alltså intern utbildning. Och man lär ut av varandra och har hela tiden andra att vända sig till. Vi har en liten MacGyver-kurs som man kan få gå om man vill. Där erfarna mätingenjörer ställer sig och visar smarta, enkla mättips och tricks. Som man har lärt sig under årens lopp. Allt ifrån hur man markerar saker till hur man mäter och sätter upp konstiga uppställningar. Så att jag tror att det är jätteviktigt att man har någon att vända sig till. Och där tycker jag att det här forumet med Mätpodden är ju oerhört efterlängtat att kunna dela med sig till andra. Annars har det ju generellt varit att det har varit ganska snävt med kunskap, att man sitter på sin egen kunskap. Inte har haft de här möjligheterna att dela med sig.
Ja, även bara det att man inte är två. Alltså när man är två så bollar man ju tankar med varandra. Är man själv så blir det ju att man går i sina egna hjulspår. Det märker jag nu till exempel när man kör själv. Jag har jobbat själv här i 2 år som egen konsult då. Därför tycker jag om att intervjua folk och sådär. Man tar nya kontakter. För man behöver liksom bryta sina egna mönster. Bara det att man får studsa idéer är otroligt värdefullt. Ja, men det är en väldigt relevant fråga där. Men det låter som ni har ett intern utbildningar och av olika slag där.
Jag tror att det ligger rätt mycket i det att få den hjälpen och få inskolningen att bli rätt också. Sen har man andra att vända sig till. Vet man vad andra kan och man vågar höra av sig till dem så kan man lösa ganska många problem där ute. Men annars är det ju självkontrollen, alltså egenkontroll, rimlighetskontroller som är det som är själva nyckeln i våran värld. Sen man har gjort någonting att man tar hjälp av de teknikerna som finns och gör en extra kontrollmätning. Fundera på om det är rimligt att ska det vara lyktstolpar så ska de stå i rad. Det är inte så rimligt om någon sticker ut lite grann.
Mm.
Och där har ju SIS en massa hjälpmedel hur man ska säkerställa sina mätningar. Det finns oerhört mycket intressanta saker i tekniska föreskrifter där man kan hämta lite hjälp och stöd för att kunna liksom mäta bättre.
Och det för in oss här lite osökt eller sökt till en teknisk handbok här. För det var ju så att jag tror jag stötte på Nackas hemsida med projekteringsanvisningar någon gång när jag satt och sökte för något projekt med föreskrev grejer. Det finns ju många handböcker, olika städer har eller olika kommuner har ju olika upplägg på sina hemsidor. Malmö och både Göteborg och Stockholm har ju bra information. Och så började Nacka dyka upp där i mina Google-sökningar. Så tror jag nämnde i någon podd där att, ja, den var väldigt bra så att man kanske borde titta hur den har kommit till och så vidare. Och så var det nog då Rickard från Ersvall där som hörde av sig på LinkedIn och sa att vi har haft ett finger med där på något sätt. Så här sitter vi där. Och man kan väl säga att tekniska handboken den har ju både för utförandekoder och så. Men jag tänker nu på den, jag tror den kallas kapitel 5 eller del 5 om projekteringsanvisningar. Och om man kanske inte är helt insatt i det, hur det går till så har man ju oftast, det här är ju utförandeentreprenad. Specifikt då, men då har man ju till sina ritningar har man en teknisk beskrivning där som projektörerna skriver in massa koder som hänvisar till AMA. Och där står det ju väldigt mycket då vad anpassningar av AMA-koder som ingår i projektet. Och har man läst sådana här tekniska beskrivningar så vet man att till exempel i mät då så kan det vara väldigt knapphändigt eller väldigt slaskskrivet om man uttrycker det så. Att man förstår att det är inte någon som förstår Mät som har skrivit den här koden. De hänvisar till någon, till SISen kanske i en bara och så att man ska ha någon grundläggande mätningsteknisk färdighet och så kanske inte så mycket mer. Men det finns ju både stomnät och bruksnät och kontrollprogram och alla möjliga. Det finns ju hur mycket som helst och hur ska man få det kalkylerbart? För mig i alla fall är det första gången jag har sett en teknisk beskrivning så där uppspesat punkt för punkt som faktiskt gör det helt konkret. Vad är det för mät? Regler eller vad är det för mätkoder och hur man ska tolka dem på ett enhetligt sätt i en teknisk beskrivning. Så det är det vi ska prata om här. Då när jag pratar med dig på telefon, då pratar vi om att det kallas Nackamodellen. Så det var någon form av introduktion här. Så om du tar över där lite, vad är det här tekniska handboken? Vad är Nackamodellen? Hur kom den till? Varför finns det en så här bra handbok just i Nacka då?
Ja, Nackamodellen, det är ju egentligen är ett begrepp då som Nacka tagit fram som sammanfattar ett helt arbetssätt, ett förändringssätt som påbörjades för fyra år sedan. Det var nämligen så att jag stötte ihop med en kille som heter Johan Wikstrand. Jag vet inte om det var en tillfällighet eller så, men vi satt oss ner. Och så den här Johan, han är fenomenal på AF-delar och AB04, vilket var en svaghet jag hade. Men jag tycker att det är sjukt kul med BJB-koder och AMA-koder och produktionsresultat och så. Så när vi satt oss ner där så var det helt plötsligt så att vi tillsammans kunde, kunde täcka både AF-delen och mängdförteckning och textbeskrivning. Och där hade Johan gjort ett enormt arbete tidigare och tagit fram en handbok för AF-skrivning. Och AF-delen, det är den administrativa föreskrifterna. Och man tänker sig att det är allt administrativt som ska göras i en entreprenad. Man ska ta kontakt med ledningsägare. Man ska ha olika förutsättningar för det. Ja, det beskrivs befintligt vad kommunen ska göra, vad entreprenören ska göra. Hur många möten man ska ha. Det vill säga allt som är själva administrativt arbete ska ju förtecknas och beskrivas enligt ett regelverk. Och den ligger till grund då för det man sen handlar upp i produktionsresultat. Man kan säga så att allt som beskrivs i AF-delen ska prissättas sen i produktionsresultatskoder. Så att man får betalt för det här administrativa arbetet. Och där hade han gjort ett arbete med blåa hjälptexter och svarta ska-texter. Och det var helt galet fenomenalt. Man kunde öppna det dokumentet. Och så fick man en hjälptext där det stod, ja, men tänk på det här och här. Och det här, här under den här koden ska du beskriva det här fenomenet. Och ta reda på de här sakerna och så skriver du in dem i AF-delen. Sen hade han även fyllt i svarta texter. Det är texter som Nacka kommun alltid har för just den koden. Och då var det inte så mycket att välja på för den som ska förteckna en AF-del. Utan man tar in den texten. Och då har man en styrfunktion från Nacka att man vet att i alla projekt då kommer de här texterna finnas med. Och det där var ett helt nytt sätt för mig att se på en mängdförteckning och en teknisk beskrivning. Så vi tog med oss det och började bearbeta hela Nacka kommuns tekniska handbok. Titta igenom koderna och se om man kunde göra likadant där. Och där kommer de här hjälptexterna in i bilden. Så när man nu kommer till BJB-koder, det finns många koder att prata om, men just BJB är lite mer relevant för den här podden kan jag tänka mig. Där beskriver då den här handboken vad projektören ska tänka på. Och det vi hade sett innan var att just BJB-koder, det är sånt som alla knuffade bort. Man tyckte det var jättekul att skriva koder om vägar och schakter och VA och sådär. Men när det kom till BJB, då var det ingen som ville ta i det med tångens. Så där kommer de här hjälptexterna in. Att då funderade vi igenom vad är det Nacka kommun egentligen vill ha för någonting i de här produktionskoderna. Så BJB är ju där vi mätfolket får gå in och kika. Vilka krav är det som är ställda? Vilka arbeten är beställda inom mätningsteknik? Och då är det ju som du sa att vi har ju stomnäten. Vi har krav på inmätning, utsättning. Och så finns det lite modellkoder och lite annat också. Lite övrig mätning. Men när man tittar på de här så bör man ju se dem utifrån ett produktionsresultat. Det vill säga att när beställaren vill ha någonting utfört, då måste man köpa det som ett beskrivet produktionsresultat som är kalkylerbart. Och jag tror att vi liksom du, Jonathan, har stött på jättemånga mängdförtecknare. Det står att stomnät, det står bara BJB och så är det tre streck. Och så ska man ange ett pris. Och då förväntar sig då beställaren ett stomnät som är kvalitativt, eller jag vet inte ens vad de förväntar sig. Men
det är det som är frågan, vad förväntar man sig överhuvudtaget?
Ja, men det måste ju upprättas och då blir det då ett tveksamt läge för entreprenören och så skickar man underrättelse så blir den äta på det. Så får man upprätta ett stomnät mot ätakostnader. Men vi gick till botten med det där och funderade på hur Nacka egentligen vill ha allting. Går man tillbaka till AF-delen och AB04 så står det faktiskt att beställaren ska tillhandahålla utgångspunkter. Det kan man läsa in sig i AB04 om man känner för det. Det finns egna kapitel om det. Och om beställaren nu ska tillhandahålla utgångspunkter, då behöver man ju per definition inte köpa dem utav en entreprenör. Men om beställaren inte gör sin hemläxa och tillhandahåller utgångspunkter, då är det ytterst rimligt att man köper då någon form av stomnät i plan och höjd. Och här kommer då rådstexterna in, där Nacka i ett tidigare läge har upprättat stomnät för sin utförande entreprenör. Så att man måste ju titta på, som beställare måste man kika på om det redan finns ett stomnät man kan nyttja. Eller så behöver man då köpa det i form av produktionsresultat. Och ska man nu beskriva då för oss mätnördar hur det stomnät ska utföras, då är det oerhört lämpligt att använda sig av SISen. Där är det genier som faktiskt har gjort arbetet med att ta fram olika kravställningar och tabeller, metoder och så. Så använder man sig av SISen, då får man ett jättebra verktyg att veta exakt hur det ska gå till väga.
Ja, det blir väldigt uppfriskande att läsa. Så amen, att projektör ska, vi säger här till exempel, jag bara tar en bruksnät i plan och så hänvisas det då till, ja, bruksnät ska utföras enligt SISTES, ja, 43an där. Och så kolumnerna, alltså projektör ska ange tabell A8, kolumn X, tabell A9, mätklass X. Alltså, för de har ju olika alternativ, så att inte bara att man hänvisar, ibland är det ju bara en hänvisning i hela SISen, men sen är det ju olika tabeller i olika krav utförande, alltså egentligen, vad ska vi kalla det, noggrannhetskrav eller hur bra eller vad duger det till. Men här ska man ju ange då också vilken klass, att det inte blir, ja, det blir kalkylerbart helt enkelt. Jaha, men då ska jag göra det så här. Det blir ju väldigt, väldigt enkelt egentligen. Alltså det är mycket mer, det är svårare att göra ett bra jobb om man inte vet alls vad beställaren har tänkt sig.
Nej, men det är precis det, att just de här koderna med produktionsresultat, de kommer ju få en prislapp på sig. Och den prislappen baserar sig på vilken kvalitet man ska göra. Och då måste ju projektören ta sitt förnuft till fånga och fundera på vilken kvalitet vill jag ha på det här stomnätet. Och det kan man ju naturligtvis inte, man börjar ju inte där, utan man måste ju börja med att titta på vad är det vi ska bygga för någonting. Och börjar man med att man ska bygga, ja, göra en åker och så lägga ett VA i en åker, då kanske man inte behöver ha högsta klassen på bruksnät eller stomnät där. Då kan man faktiskt välja ett litet enklare nät. Kanske till och med ett GNSS-punkter att utsätta med GPS. Men bygger man kärnkraftverk eller bygger man järnväg, eller man bygger någon betongkonstruktion som har en toleransnivå som är ganska hög, då måste man ju även ha ett utgångspunkter som är upprättade kvalitativt. Och här ska vi mätfolket kunna göra en liten hemläxa. De flesta av oss sitter ju med en egen totalstation. Och SISen anger ju totalstationsklasser med T1, T2 och T3. Och jag tror att när vi började själv med det här, då visste vi nog inte själv vilka klasser vi hade. Och så ringde vi upp Trimtech och frågade vilka instrument av dem vi har klass T1 och T2 eller T3. Det bör man ju faktiskt veta. Så det är en liten hemläxa till alla mätfolk som lyssnar på det här. Att ta reda på vilken klass instrumentet har. För att baserat på vad som är kravställt i BJB så måste man använda ett visst instrument.
Visst, T1 är väl en halv sekundare och T2 är en sekund.
Ja, där passar jag.
Ja. Jag tror, ja, nej, men det är som du säger, att det är en hemläxa. Man måste kolla vad man faktiskt har. För det är ju inte helt så enkelt, alltså man bara säger att det är inte entydigt. Alltså det står ju entydigt. Det står ju milligon där, har jag för mig, i SISen. Och så pratar vi ju sekunder när vi pratar instrument. Så det är också en liten omvandling. Man måste tänka igenom hur var det nu man omvandlar mellan sekund och
ja, gån. Jag tror att det lättaste är att man skickar den här SIS-tabellen till Trimtech eller Leica. Nu kommer de ju prata med mig att de får massa mejl. Men skicka den till dem och fråga om just deras instrument. För att samma typ av modell kan man ju få i olika noggrannhetsklasser också. Beroende på hur de har fallit ut på tester och så.
Ja, visst är det så. Att jag läste det också på någon tråd på LinkedIn. Kunnig gubbe verkade som, i alla fall, att det är egentligen test, alltså fabrikens resultat, alltså man testar ju hur spridningen blir när man väl har tillverkat dem, och sen får de ju en klassning egentligen sen, att hur bra det blev egentligen i mekaniken och så vidare.
Ja, men lite så skinnet kan luras lite grann. Men det bör man ta reda på. Det är ganska enkelt att göra det. Vi insåg att vi inte hade någon Tieta, så att vi fick köpa in en sån. Och då är de naturligtvis inte lika billig som alla andra. Men då har vi en Tieta som vi använder när det kravställs. Då får den mätingenjören komma in på kontoret och hämta den Tietan och använda den.
Mm.
Men att använda Tietan till vardags, till vanlig utsättning av vad som helst, det är ju lite onödigt faktiskt.
Ja. Nej, men så den är ju väldigt bra och såklart att ha koll på. Det är inte helt enkelt första gången man tycker det är en djungel och det är hänvisningar hit och dit. Men sen när man väl har navigerat sig i den ett tag så tycker man det är ju rätt bra ändå.
Men jag tänker nog en annan hemläxa, nu blir det inte en kurs här för mätfolk, det är att ta fram tabell A8 och kika på de kolumnerna. För att där är det faktiskt ganska metodiskt förklarat. Just de här kolumnerna A till, vad kan det vara? A till L eller något sånt. De har ju olika syften.
Mm. Rubriken heter ju sammanställda krav på stomnät i plan, tog jag fram här. Så att det är olika, man, bara för att, om man lyssnar, så det är från anslutningsnät och så bruksnät, väg och tunnel, bruksnät i tunnel, nätbro, industri och hus och så vidare. Att det finns liksom olika klasser för olika typer av nät.
Ja, för problemet med SIS:en är ju att den är inte så rolig att läsa från perm till perm. Börjar man på sida 1 och slutar på sista sidan så då har man inte förstått så mycket. Men börjar man däremot i tabellen och så tittar man på vad man ska göra för något. Ska man göra ett bruksnät, då tar man punkt för punkt. Hur man ska planera, hur man ska mäta, hur man ska beräkna. Och så pekar ju då den här tabellen på vart man ska läsa någonstans i SIS:en. Så där blir någon form av en pedagogisk genomläsning. Och det är ju det projektören ska göra också då i vår handbok. Att man tittar på vilken tabell och vilken kolumn och bestämmer sig för det.
Jag har aldrig tänkt på det sättet, men det är ju jättebra. Det är egentligen börja där, ja, och sen gå vart det nu pekar.
Ja, exakt. Ja, men det är någon som tänkte när man gjorde tabellen att, men det är nog inte förklarat på det sättet.
Nej.
Det finns ju fler tabeller. För höjd finns det A12. Och sen kommer vi även då för inmätning och utsättning. De har också egna A18, tror jag att den heter, tabellen.
Ja, att man kan utgå därifrån. Om man inte har SIS:en så först tänker man att SIS:arna kostar massa pengar. Men just den här SIS:en, både den här och den kontroll- och markmodell, är ju, på något sätt har ju det varit skattepengar eller Trafikverket som har varit med och betalat för den. Så man går in i SIS och så man behöver nog skapa ett konto, men så lägger man den i sin varukorg. Sen kostar det ingenting och så får man den, ja, levererad till sig. Så finns ingen ursäkt att inte ha den en personlig kopia på det om man är nu mätare.
Nej, och jag tror till och med att det är det som förväntas av oss som jobbar med mätning. Det är ju den där fackmässigheten. Det är ju faktiskt så att vi kan ju inte skylla på att vi inte hittade SIS:en eller följer SIS:en, utan det här är någon form av branschstandard. Men det som inte är standard är ju att ange just de här tabellerna och kolumnerna. Det är det vi måste få våra projektörer att bli bättre på. För att anta att man inte anger det här, då lämnar man ju då åt en entreprenör att välja den enklaste metoden. Det vill säga att har man inte kravställt någonting, då ska man göra det på det faktmässigt billigaste sättet. Och då är det ju typ lägsta kravet på instrument och mätning som man har prisat. Och det är normalt inte det en beställare vill ha. Utan det ska ju vara projektanpassat.
Mm. Vad bra. Om man bara går vidare där. Vi pratade lite stomnät där, kan man säga. Ett blixtnedslag där. Det finns ju en rätt så roliga text eller beskrivningstexten. Men om man kommer till inmätning så finns det ju en rådstext som är rätt så, ja, jag vet inte, unik eller i alla fall annorlunda. Att så här står det under BJB2 inmätning. När ska underkodet till BJB2 förtecknas? Generell ståndpunkt i Nacka kommun att inmätning av ny och eller befintlig anläggning inte ska beställas av en entreprenör, varken i egenkontrollsyfte eller för underlag till relationshandling. Vad betyder det? Liksom, ska inte entreprenören mäta in det han har gjort och redovisa det, eller skapa en relationshandling?
Ja, men precis. Det här är ju Normalt blandas det ju en massa saker i de här koderna. Och jag tror att mycket kommer utav att man som mätresurs kommer ut till ett projekt. Och då är det en platschef som tittar på de här koderna och så står det inmätning. Då tänker den platschefen att allt ingår. Allt ska mätas. Och även i beställaren då. Nu ska vi hoppa till den sidan att projektörerna tänker också att allt ska mätas in. Vi har ju köpt inmätning, då ska ju allt mätas in. Det låter ju ganska rimligt. Men vi har brutit ner det i Nacka. Och om man nu tar inmätning för underlag för relationshandling. Så gick vi faktiskt och frågade de som ska ta emot det här på Nacka kommun. Vad vill ni ha för någonting från en entreprenad? Ja, då kom man till landskap. Då var det någon som ville ha sargen på en sandlåda. För det tyckte de var ganska bra. Så gick vi till lantmäteriet som skulle uppdatera en grundkarta. Och de, nej men vi behöver inte det, vi mäter in själv. Om vi får någonting så vill vi bara ha planlinjerna, inte höjden. För då finns inte då höjder än så länge i grundkartesystemet. Men de kunde inte riktigt ange vilka linjer, för de vill inte ha allt. De vill i så fall bara ha det som ska in på grundkartan. Och ju mer man frågade runt vad folk ville ha för någonting från en entreprenad, så var det kanske inte allt. Utan det var ganska specifikt lite olika saker utifrån olika behov och önskemål. Och så frågar man beställaren då. Ja, men vi vill ju mäta in allt så vi kan kontrollera att det har blivit rätt, gjort rätt. Det är ju ganska praktiskt. Om entreprenören mäter in allt de har gjort, då kan vi titta på inmätningen och se om de har gjort rätt. Och då har man helt plötsligt fått en form av egen kontroll. Det vill säga att allt mäts in och så jämförs det med bygghandlingen. Där bröt Nacka och Johan var ganska driven i det här. Att det ska ju naturligtvis inte Nacka kommun köpa extra. Om man börjar med vad man beställer för något så beställer man ju kanske en vägsträcka. Då finns det en bygghandling som säger vart vägen ska vara. Underlag till relationshandling och relationshandlingarna redovisar ju avvikelser från bygghandlingen. Det vill säga där man har byggt någonting fel. Där måste man redovisa det med en relationshandling. Om allt är en perfekt värld så har man byggt exakt enligt handlingen. Då kan man bara stämpla om bygghandlingen till relationshandling så är det klart. Och här blir det ju lite tokigt då någonstans. Om man som beställare skulle kliva på och köpa i en kod, i en BIB-kod. Att man ska få inmätningar på allt som byggs fel. Då har ju entreprenören för det första liksom byggt fel. Sen är det inte säkert att det är godkänt att det är felbyggda ska vara kvar. Och så får man se det då sista dagen när man lämnar in den här underlagsrelationen. Det blir lite tokigt då.
Det låter ju så supersjälvklart när du berättade så här. Men det är otroligt skönt att höra. Alltså här, det är ju en konsekvent linje man märker ni håller igenom. Vad betyder egentligen hela systemet i praktiken?
Ja, så att om man nu ska tänka uppdelning så inmätning för egen kontroll. Det är ju jätterelevant att man gör som en entreprenör. Att skicka ut mätresurserna så kollar man om man har byggt rätt. Är det rätt linje eller rätt inte? Och har man inte byggt rätt, då måste man ju rätta till det. Då är det ju gör om och gör rätt. För att bygghandlingen ska ju följas. Det är ju själva det som är idén. Men är det så att man inte har byggt rätt, man upptäcker att ja, men shit, den här grejen är så.
Äsch. Det här är Jonathan från framtiden. Det bröt här i inspelningen. Vi pratade ungefär en timme till, så det är väldigt surt. Det var en fascinerande konversation, men jag tror den viktigaste frågan, eller frågan i alla fall vi gick in i den här avsnittet med var varför kontakta Göran var om hur Nacka-modellen fungerar. Men jag tänker att jag ska prata lite med de andra på 5D-konsulterna och kanske man kan ta med av sånt som missade. Vi pratade lite om hur SIS definierar då toleranser, för det bröt ju där vid relationshandling. Hur vet man att det blir rätt? Hur gör man egenkontroller? Och det i sin tur ledde fram till hur vet man att man utgår med rätt data från början? Det måste ju börja då att hela projekteringen är rätt från början. Och det leder till att Nacka har någonting som de kallar reality controller. Och de gör mycket drönarflygningar. Och ja, vi fortsätter prata om det ena och det andra då. Så tyvärr blev det inte bättre än så här. Men jag tänker ändå att vi tar med oss från det här någonting praktiskt. Det som Göran tryckte på. Ladda hem SIS-43an. Bekanta dig med den. Om du håller på med mätning så är det ingen ursäkt att inte kunna den. Jag vet själv att det är ett stort steg att ta in. Jag claimar inte att jag kan den utan och innan. Men det är ett sånt dokument. När man ser en hänvisning till den så går man dit. Så tittar man och man orienterar sig. Och det finns bra bilagor i den som också visar hur man definierar toleranser, hur man ser på dem. Och så hittar man termer som man standardosäkerhet, mätosäkerhet och olika andra hänvisningar och ord. Och då får man leta vidare och så fördjupar man sitt förståelse. Så håll koll på ditt instrument, kolla vad det är för krav eller vad den duger till och ladda hem SIS-43an. Så jag tackar Göran från 5D-konsulterna. Han var generös med sin tid. Och har ni förslag på andra gäster eller ämnen så skriv in dem till mig. Så följer vi upp den tråden förr eller senare. Tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej.